I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down to say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market. But the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Fabian?
Jo, det är fantastiskt bra. Finns ingenting att klaga på. Hur går börsen? Jag har ingen aning. Jag har inte kollat kontot idag. Det är en ny grej jag provar, inte kolla kontot. Hur går det för dig, min kära vän? Jag provade det här förra veckan, fråga hur du hade det.
Ja, jag tror att det där du pratar om, det är väl någon slags skygglappsmetod kanske. Den är extra viktig i dåliga tider skulle jag säga. Så att det, ja, jag hoppas att du inte har dåliga tider. Men man behöver den egentligen som mest kanske när det går bra. Det är då man inte ska in och pilla och ta hem vinster och så, utan bara låta det rulla på. Jo, men det snurrar på tycker jag. Vi ska ju faktiskt prata om spännande grejer idag. Vi hade liksom, det var ju en liten rokav här i sista sekund. Vi hade tänkt prata om lite helt andra saker som blir nästa veckas avsnitt istället. För det har ju då släppts en mängd IPOs här på extremt kort tid. Jag tror att vi pratade om att det var typ 7 stycken eller något S1s, alltså det här första dokumentet man lämnar in när man ansöker om att göra en notering i USA. Jag tror 7 stycken som dykt upp idag. Bland annat Ant Group eller Ant Financial som ska noteras. Det är ju Alibabas liksom betalningsdel eller finansdel. Och där kommer vi faktiskt göra ett specialavsnitt tillsammans med podden Digitala Draken som har gästat oss förut. Det kommer bli riktigt, riktigt kul, men det ligger lite fram. Då ska vi göra en djupdykning i det. Vilka andra bolag är det som är på gång och vilka ska vi prata om idag?
Ja, det är Palantir, det är ju Airbnb, det är Asana, det är massor med bolag som är på gång. Men vi ska ju ta de 2 hetaste bolagen. Vi ska ju prata Snowflake och vi ska prata Unity.
Precis, och jag tror att det kommer bli sjukt spännande och det är roligt, kommer bli en rolig IPO-höst här låter det som. Det som är lite synd dock förstås alltid i de amerikanska IPOs, det är att som svensk småsparare så har man ingen möjlighet att få vara med. Men å andra sidan är det lite mer rättvist där, för att i Sverige är det ganska unikt på ett så sätt att privatsparare får vara med i börsnoteringar. I USA är det ju bara egentligen finansiella institutioner som som får vara det, eller institutionella investerare. Medan det är därför ofta de också kanske går så mycket mer på första handelsdagen, för då är det massvis med privatsparare som också vill in i de här bolagen. Vi såg ju till exempel att Shopifys, en av deras konkurrenter, BigCommerce heter de va, de noterade sig här under sommaren och gick väl upp över 200% tror jag första handelsdagen. Det är ju rätt sjukt alltså. Då kan man prata om felprissättningar.
Ja, verkligen.
Men innan vi kör igång så ska vi också avslöja såklart våra slogan-tävlingsvinnare. Vi hade ju en tävling här där vi bad om att folk skulle pitcha sin bästa slogan, och nu har vi tagit fram två stycken vinnare. En som vi tyckte var den bästa och kanske en som tyckte var den roligaste. Och de har ju nu fått hem en bok, den här boken Börspsykologi av Sofokles eller Kristoffer Andersson, som gästade på den här för ett tag sedan. Vilken vart vinnaren då?
Ja, det var ju Euroboy67, AKA Robert. Han kom med sloganen Tillväxtaktiepodden. Och där tänkte vi, den var inte den roligaste, men den passade väldigt bra in på den här podcasten och kanske någonting vi vill använda oss av i framtiden.
Ja, men precis.
Så vi tyckte, han förtjänar en bok.
Kort, koncist och enkelt faktiskt. Sen hade vi faktiskt det roligaste förslaget tyckte vi, och det var ju Gustav Bodestad som kom med Eftersom du ändå inte gör din egen analys. Och den är väl tyvärr kanske sann. Men med det sagt så ska ni komma ihåg att man måste alltid göra sin egen analys. Och det här är ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker och intressanta spaningar och case som hittar.
Exakt, gör alltid din egen analys.
Ja, vi ska prata lite om, vi tänkte fokusera på de som har släppts idag, så tänkte vi prata om Snowflake och Unity. Och vi kan väl kanske börja då med Snowflake som är en data- och analystjänst egentligen. Vi har ju pratat om en hel del liknande bolag för Datadog, Alteryx och så vidare, som har varit riktiga snabbväxare. Vissa av de här är i och för sig specialiserade på olika typer av analys, men de går ändå i alla fall in under samma kategori här med analysverktyg.
Ja, Snowflake, som du säger, molnbaserad lagring och analystjänst, ett så kallat data warehouse as a service. Och data warehouse, det är ett fancy name för ett typ av datahanteringssystem för att kunna göra olika typer av business intelligence aktiviteter och olika typer av analys. Och det som gör Snowflake unikt är möjligheten att man ska kunna spinna upp oändligt mängd virtuella warehouses som gör att användaren kan köra oberoende workloads på samma data utan risk för till exempel att prestandan dras ner, att olika problem uppstår. Och Snowflake är också extremt bra på att skala upp och skala ned för att anpassa efter olika typer av workloads och datavolymer och användare.
Och egentligen är det ju här på sätt och vis inget unikt själva, alltså de bitarna, det är ju det som är hela tanken med det här serverless-tänket och molntjänster, det vill säga att du använder bara den datan du använder, så har är det någon annan som står för risken att investera i stora datahallar. Och det kan ju också nämnas med Snowflake, det körs ovanpå bland annat Amazon Web Services, det körs ovanpå Microsoft Azure, och nu lanserar man väl även Google Cloud. Så återigen är det de stora tech-jättarna. Om man vill dra nytta av den här grejen så kommer man inte vara lottlös även om man äger dem, för det är alltid deras server bakgrunden som skalar upp och ner. Och det ska man ändå tänka på, tycker jag också, just det här att de faktiskt använder andra servrar, för det gör ändå lite skillnad för marginaler och så. Man ser inte riktigt samma bruttomarginaler som man kan se i vissa andra produkter, just för att de ibland bygger på andra tjänster också.
Det som är intressant med Snowflake är att de har extremt snabb tillväxt i användandet. Kollar man på juli 2020 så processerades i snitt 507 miljoner dagliga queries, alltså att man ställer frågor till databasen spritt över alla kundkonton, och det här är upp från 254 miljoner year on year. Det är alltså nästan en dubblering.
Och det är väldigt många data.
Exakt, det är väldigt många. De här dagliga queriesen, de har inte en direkt korrelation med omsättningen, men omsättningen är ju beroende på varaktigheten, typ av resources man använder och datavolym som processeras. Och den stora majoriteten av omsättningen kommer från avgifter som är baserad på mängd lagring, mängd beräkning man gör, olika typer av data transfers på plattformen. I stort sett hur mycket du använder plattformen.
Jo, men och det är ju det här som är intressant, är så att det som många tjänster pratar om förut, många av de här SaaS-tjänsterna och så vidare, eller tjänsterna, är ju att folk fortsätter använda dem, använder dem mer och mer när de kommer in i det, och då skalar det uppåt, och betalningsmodellen är inte ett fast pris utan det är en skalande kostnad. Vi ser ju också att de har 158% net retention, det vill säga att folk använder tjänsten helt enkelt mer och mer. Man har dessutom över 3000 kunder bland annat Adobe och många andra fina som ger väldigt stora intäkter. Så det är verkligen ett intressant bolag som växer extremt fort, det ska man inte sticka under stol med.
Dessutom så erbjuder de också friktionslös och säker datadelning så att användare kan dela data både externt och internt inom ett företag. Och man behöver liksom inte kopiera eller flytta den underliga datan eller göra om massa med saker, utan det går helt enkelt, vill jag skicka data till Niklas inom företaget så går det bra, men vill jag ta en liten bit av min data och skicka över den externt så går det också väldigt bra. Och det här är någonting som kunderna älskar. Totalt har man 3117 kunder och det här är upp över 100% year on year. Alltså man har dubblerat kundstocken på ett år. Man har 7 av 10 Fortune 10 företag och strax under 150 av alla Fortune 500 företag. Och de här står för cirka 9 respektive 25% av omsättningen för första halvåret 2020. Och dessutom har man 56 kunder med ett kontraktsvärde över $1 million.
Och jag vet inte om man ska säga någonting kanske om vad man använder de här tjänsterna till. Jag vet inte, ofta pratar vi om grejer som kan vara ganska abstrakta kanske, som men vi pratar bara om data och sådär. Det man ska säga om är just Snowflake, jag vet inte, de har ju inte egentligen så mycket datavisualisering, eller hur? Alltså BI-tjänster för att visualisera den här datan, eller tänker jag fel där?
De har ju det, men jag skulle inte säga att det är deras huvudbusiness. Oftast använder kunder någon typ av BI-tjänst kopplat till Snowflake. Så Snowflake står för datahanteringen och sen kopplar man på, oavsett om det är Tableau eller till exempel Alteryx, med Snowflake.
Precis, så istället det man ofta gör här kan man ju säga, det handlar om att när du har extrema mängder data, så vissa operationer, det är klart att du skulle kunna göra med Excel, men oftast är det för mycket data. Har du så pass många miljoner rader så blir det ganska tufft att göra det i Excel. Jag vet att jag tittar till exempel på någon sån tutorial för Snowflake, när man, då har de som exempel, då matar de in data till exempel om någon cykeluthyrning, så visar de data på alla kunder, hur mycket använder de cyklarna och vilka datum och så vidare. Och sen så matar man in då dessutom ganska ostrukturerad data kring väder till exempel, och då kunde ju ganska snabbt samköra och kontrollera, okej, finns det någon korrelation? Okej, när det är dåligt väder så cyklar folk mindre. Ganska inte så himla förvånande data kanske, men det är den typen av analyser som många kanske tidigare gjort i Excel. Men idag har ju mängden data växt enormt, så att det räcker liksom inte med sig att göra Excel, plus att det sker så mycket mer manuellt då.
Exakt, framförallt handlar det om att få en typ av datainfrastruktur utan att själv behöva bygga upp det och kunna få till någon typ av optimisering i sitt arbetsflöde.
Så där kommer väl den här warehouse-grejen. Man pratar ju om data warehouse, man pratar om data lakes, och det finns ju en massa sådana spännande uttryck för hur man sparar sin data på strukturerade och ostrukturerade sätt.
I alla fall, Snowflake är ju grundat av bland annat Benoit Dageville, jag har ingen aning hur det uttalas.
Jag vet att det är många som envisas där med att säga vissa saker med svenskt uttal och andra saker med engelska. Till exempel är det många som säger Elon Musk som Elon Musk. Så att vi kan väl köra det på svenska då, då heter han Benoit Dageville.
Och jag tänker nu, och jag vet att ni också tänker, varför kollade ni inte upp det här innan? Och jag vet inte det, kära lyssnare. Det är bara så vi rullar ibland.
Benoit Dageville.
Han är i alla fall enda grundaren som faktiskt är kvar i företaget. Och han är nu president över produkt och är en director för företaget. Men fram till maj 2019 så var han CTO, alltså Chief Technical Officer. VD är Frank Slutman. Och han är före detta styrelseledamot i ServiceNow. Och
också ett spännande företag som är noterade.
Yes, och det som är kul här är att Slotman var med och IPO-ade ServiceNow och tog det från en 70 miljoner dollar run rate till 1,5 miljarder dollar run rate, alltså sin SaaS-omsättning under sina sex år på ServiceNow. Och han ser ju väldigt, väldigt stor uppsida i Snowflake, och det är därför han tog sig an vd-rollen. Sen jobbar han även tillsammans med sin gamla CFO på ServiceNow, som även är CFO här på Snowflake, Michael Scarpelli. Och det här tycker jag är jätteintressant, för att du har ju då två personer som har jobbat tillsammans, väldigt integrerat företag, varit med och växt ett väldigt stort företag, ännu större. Och nu kommer till ett nytt techbolag och vill växa det här, för de ser en sån stor möjlighet i bolaget.
Vad finns det för konkurrenter då egentligen? Vi pratar ju om att de använder de olika molnföretagen. Vi pratar också om att de konkurrerar till Vista kanske, men också används tillsammans med Alteryx som jag nämnt tidigare på den. Men vilka är egentligen konkurrenterna här? Förutom Excel också förstås.
Ja, alltså enligt Snowflake själva så är det stora cloudföretag som AWS, Azure, GCP. Det är de stora huvudkonkurrenterna. Och sen har du även mindre nischade cloudföretag då, legacy databaslösningar. Och sen såklart nya företag som kommer med konkurrerande teknik. Men det som är intressant med just Snowflake är att det är så kallat agnostiskt data warehouse. De är inte kopplade till någon annan tjänst, de är individuella, de är sig själva. Du är inte till exempel kopplad till Amazon om du använder Amazon Redshift, eller till Google om du använder Google BigQuery. Och jag personligen tycker det här är väldigt positivt. Jag premierar agnostik, jag gillar det när jag investerar, och Men där betyder inte per definition att det är bättre eller så. Det är bara någonting som jag tycker är väldigt trevligt. Och dessutom är ju Snowflake extremt bra på skalning och väldigt bra på snabba komplexa queries. Och det är det som är lite av deras USP jämfört med konkurrenter. Och ja, jag nämnde ju de här konkurrenterna inom Data Warehouse. Det var ju Amazon Redshift, Googles BigQuery, Azure Synapse och Vertica. Och jag tycker väl inte direkt att det är negativt, för det här är en väldigt stor marknad som kommer växa. Det enda negativa är ju om marknaden blir så kallad commoditized framöver. Men jag tror inte det kommer hända i närtid. Så jag tycker inte
precis, att priserna egentligen sjunker så extremt fort att det inte går att tjäna några pengar på det.
Exakt, så jag tycker inte per definition att det finns, eller att det är negativt för många konkurrenter. Jag tror snarare att har du en bra produkt kommer du alltid hitta kunder som vill ha det, speciellt när marknaden växer så extremt snabbt som det gör. Och ja, som vi sa med, tog upp Alteryx och till exempel, som de kan koppla ihop med, så ska man också tänka att de är ju givetvis en konkurrent med Alteryx också, i alla fall delvis. De har ju lite av en konkurrerande verksamhet, men som sagt, inte mycket omsättning kommer från gemensamma områden. Alteryx håller på mycket med dataprepp, men allt mer dataprepp går, eller kan man göra nu i Data Warehouse. Men sen ska man inte glömma heller att Alteryx och Snowflake har ett partnerskap. Så även om de kanske konkurrerar på vissa områden, så premierar de ju varandra på andra. Jag menar, Alteryx finns ju med till exempel Snowflakes slideshow när de pitchar till kunder. Ja, här har ni en typisk ETL-lösning i Alteryx som ni kan använda av. Och vi fungerar väldigt bra med de här. Så jag tror inte Snowflake i sig disruptar till exempel Alteryx eller någon annan av de här dataprepp eller kanske analys- eller BI-tjänsterna i närtid, eftersom de inte satsar lika hårt på just det själva.
Nej, och det där är ju viktigt att poängtera, vi har sagt det förut, men det är lite samma sak som, ja, vi har varit inne på det med CRM-system och sådana saker, att det finns ju många nya marknader som har kommit där. Det är väldigt lätt att tro att det ska bli den här disruptive grejen, att någon ska komma in och så svepa undan allt annat. Men det är inte så det funkar, det har ju öppnats upp dock väldigt många nya verktyg och marknader som inte fanns förut, men som det finns, som i princip idag är någonting alla måste ha, och därmed finns det många aktörer. Det är precis samma sak som att det finns inte bara en enda aktör som hyr ut fastigheter eller lagerlokaler eller transporterar bud till exempel, utan det finns ju ett gäng för att det finns ett stort behov. Det är samma sak då, som sagt, med CRM-system, så finns det plats för ganska många CRM-system för att de gör ungefär samma sak, men det finns så många företag som behöver det, så att även små och stora aktörer kommer liksom kunna funka på den marknaden. Sen är det dock väldigt viktigt såklart att ta beaktning att de måste ju dock fortfarande kunna växa starkt på sin marknad. Och det här är ju en marknad som växer fort i sig, det har vi pratat om mycket förut i tidigare avsnitt. Men trots det så måste ju de också själva se till att faktiskt fånga mycket av den marknaden som de växer med. Och det är väl det viktiga här, och det är ju alltid såklart dyrt med den här typen av företag när de växer så pass snabbt. Alltså det får man vara lite försiktig med att hålla koll på hur tillväxten ser ut framåt. Vi såg att Alteryx, alla många av de här bolagen vi pratat om i våras är ju priced for perfection, vilket vi har nämnt och varnat för flera gånger. Och Alteryx var en sån som följer, var det 20-30% någonting, just för att de guidade lite svagt framåt. Och det säger rätt mycket att man en liten nere liksom, justering av guidance gör att bolaget slaktas, för att det är priset för extremt mycket tillväxt framåt.
Ja, och den typen av price to perfection som de typen av bolagen är, tror jag tyvärr kommer gälla Snowflake också. Jag tror att vi kommer se en liknande prissättning, en liknande värdering för det här bolaget när det är IPOs. Nu vet jag inte när IPOs, men det kommer antagligen hända om några veckor, oktober, november någon gång. Och det är nog inte så otroligt att man ser ett EVS på 30 när det släpps, om inte högre.
Nej, men och jag drog bara ut en så här, vi ska komma in lite mer på hur de har växt omsättningen. Jag drog ju bara ut för skojs skull att de växte ju nu 130% från H1 2019 till H1 2020. Alltså year over year växte de över 130%, vilket gör att de nu omsätter $240 miljoner ungefär. Då bara slog jag ut för skojs skull, säg att de gör 500 miljoner omsättning under 2020. Skulle man ha 30% vinstmarginal, det har man ju dock inte, man går ju med förlust. Men skulle man ha det, och idag har de kanske runt 60% med bruttomarginal, då får man ut 150 miljoner vinst och ett PE på 83 om man tittar på senaste värderingen nu i februari. Antagligen kommer dock IPOs till en mycket högre värdering. Så du skulle ha P80 om du då förutsätter massvis mer positiva saker. Men å andra sidan, och det är det här som är så svårt, skulle de kunna växa som ServiceNow som du nämnde, som gick från som 20-dubbla sina SaaS-intäkter, så skulle man 20-dubbla det, så skulle de å andra sidan vara extremt billiga då. Så det är det här som är så svårt med den här typen av bolag.
Exakt, och det är det jag tror många SaaS-investerare satsar lite på, vilket jag inte tror är ett superbra eller superhett tips för många investerare. Det är ju väl bara att vissa är lite mer lagda så att de kör lite mer av ett VC-investering nästan. Att de tänker att majoriteten av mina innehav kan antagligen inte växa superbra, men så kommer jag ha den här kanske 10-baggen eller whatever som gör upp avkastningen för hela portföljen.
Men då måste man ju nästan ha den strategin som, jag vet att professor Kalkyl till exempel på Twitter körde med det förut. Jag tror att han har blivit lite mer koncentrerad nu, men han hade väl liksom 30-40 bolag eller något sånt, men där då väldigt många kan anses väldigt dyra, men några av dem kommer ju växa in i värderingen och några kanske gör inte det, men de som gör det kommer kanske då liksom 10-dubblas i pris. Och som du säger, just det är typiskt liksom så som många kör VC-investeringar då, att någon av de här kommer bli som en 10-bagger eller liksom ännu mer kanske, vilket gör att det kommer betala av sig för alla förlusten också. Och det är också ett sätt att jobba på, men jag tror att då måste man verkligen ha is i magen, våga vara långsiktig i bolagen, se till att diversifiera och så hänga med liksom, och inte titta för mycket på det och inte gå in för tungt i varje bolag.
Exakt, och så kan man ju tänka alla de här tillväxtbolagen, de är extremt svåra att hålla kvar i över en längre tid, för du ser ju ofta drawdowns på mellan 20-30 till och med 80%. Det är ju bara att kolla på Amazon. Jag menar, de flesta tänker ju på drawdownen runt IT-bubblan. Det var ju där det kanske var svårt att hålla i Amazon. Nej, för att det var ju liksom vart tredje år så såg du en 30-50% drawdown i Amazon. Det är inte många som liksom vågar eller orkar hålla kvar det över tid, för de kan inte se liksom hur framtiden utvecklas för de här bolagen. Det är ju det som är så extremt svårt. Det är det kvalitativa, det sa vi ju i sommaravsnitten. Det kvantitativa kan ju vilken showman som helst räkna fram nästan. Det är det att förstå det kvalitativa och framtiden som blir det svåra.
Och det där är så extremt svårt. Det finns ju stora möjligheter här, just för att de kan som sagt 20-dubblas liksom i omsättning, vilket är ju enormt. Men marknaden tittar oftast bara några kvartal framåt, vilket gör att en nedguidning liksom på för några kvartal fram kan göra väldigt stora effekter på priset, på aktiepriset alltså. Och det får man ju då nycka, men det är ju svårare att ha is i magen när man vet att bolaget också är väldigt, väldigt dyrt. Det är då man börjar liksom misstro sig själv. Det är därför jag gillar mer. Har jag räknat fram att någonting tycker jag då känns billigt, då är det lättare att våga köpa det kanske när det dippar, eller åtminstone att sitta kvar. Men vi har ju sett det som sagt i flera bolag också. Alteryx gick ner rejält, även Fastly, där gick vi in och fyndade lite grann, vilket har återhämtat sig fint. Men det är ju extremt svårt att veta. Ibland kommer det ju bolag som faller och bara fortsätter falla.
Och någonting som inte fallit, om man ska ha en liten segue här, det är ju Snowflakes omsättningstillväxt senaste kvartalen. För de har ju snittat 25% tillväxt per kvartal senaste 8 kvartalen. Så håller det i sig, ja, då kommer det här bli en multibagger också. Omsättningstillväxten 125% year on year senaste kvartalet. Som Niklas sa, bruttomarginalen för det här bolaget är ju inte lika trevligt som de andra typer av liksom SaaS-bolag och techbolag vi har pratat om under våren och sommaren. Bruttomarginalen ligger nämligen bara på 62, men är uppe 1300 baspunkter year on year.
Precis, baspunkter är inget som en vanligt folk slänger som är varje dag, men det som vi säger, bruttomarginalen låg ju på typ 50% någonting förra året, så den har ju faktiskt växt mycket, väldigt mycket, och det är ju jätteintressant om man kan få upp bruttomarginaler och på sikt också vinstmarginaler. Och det har man också sett ju, man hade ju en negativ vinstmarginal, alltså att man gick med förlust. Man hade ju faktiskt en negativ vinstmarginal idag på minus 60%, så man gör ju en stor förlust där, men den låg ju faktiskt ännu högre till, låg ju 80% eller sånt, så att själva vinsten, förlusten i relationen till omsättningen minskar, och det är ju väldigt trevligt, för det visar ju på en skalbarhet. Det visar ju på att någon dag kommer man förhoppningsvis växa så pass mycket att förlusten slår över till vinst och då skalar uppåt, och då får man extrem explosiv tillväxt i vinstmarginal. Kan vara så, det behöver inte vara så just det här fallet, men det är det man sett i vissa andra bolag i alla fall. Jag tycker att det är härligare än de här bolagen som växer förlusten lika mycket som omsättningen, till exempel Uber och liknande.
Exakt, nej men bolag som växer förluster med omsättningen, det finns ju noll anledning att investera i dem. Det finns ingen skala, det finns inga skalfördelar där. Du vill ju ha avtagande förluster med växande omsättning. Det är så du hittar ett trevligt bolag. Det som jag tycker är super, super intressant med Snowflake, det är ju som sagt hur mycket deras kunder verkar älska produkten. Kollar man på net dollar retention, det vill säga enklare uttryck upsell, alltså man säljer nya produkter till samma kunder, då ligger det på 158% year on year. Man har $171,000 i omsättning per kund, vilket är helt galet. Men kollar man endast på andra kvartalet 2020 så hade de en net dollar retention rate på 223%. Och det här betyder alltså att de har kunnat dubbla omsättningen utan några nya kunder.
Det är rätt galet faktiskt.
Det är galet, jag tror aldrig jag har sett det förut.
Nej, och vi har ju tagit det förut, men vi kan bara ändå repetera. Net dollar retention betyder ju alltså att om du säljer för $1 förra månaden och du säljer $1 för den här månaden, då är det net dollar retention 100%. Du har behållit 100% av omsättningen från förra månaden. Så är den över 100%, då har det alltså växt. Man har alltså växt med över 123% och behållit tidigare kunder också.
Exakt.
Och trodde inte sant. Vi glömde nämna en liten sak apropå med det här med CRM som jag sa, och även partnerskap som du nämnde med Alteryx. Det var ju att de reste ju faktiskt pengar i februari senast i år. Så det var inte alls så länge sedan. Då hade man en värdering på över $12 miljarder, så det är ju extremt börsvärde på det, eller högt värde på det ska jag säga, för då är det inte börsnoterat än. Men det var bland annat för att ta in Salesforce som investerare i bolag, vilket jag tycker är väldigt intressant. Så där är ju någonstans man tittar på samarbeten och synergimöjligheter framåt. Kan vara väldigt intressant också att hålla koll på.
Verkligen, och jag tycker verkligen att man ska premiera att de har bolag, vi ska gå in på det med Unity också, men att man premierar bolag som har bra investerare sedan tidigare. För det gör väldigt mycket om att guida bolaget och guida vägen framåt. Sen, om man ska kolla på Rule of 40, de går ju med tokförlust, men man kan göra en liten fuling och så kan man kolla på rörelsemarginalen, eller rörelseresultatet, och då får man Rule of 40 på 62.
Ja, men du borde även få, för du har ju 120% omsättningstillväxt, så även om du stoppar in vinstmarginalen som är minus 60, då har du ju fortfarande 60% även där med Rule of 40. Så du ligger ju ändå över 40, trots att du går med tokförlust.
Exakt, så att ibland är det bara omsättning som gäller. Det är det jag alltid säger. Skit i allt annat, det är omsättning. Så fort du får profit, det är då du går neråt.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Och apropå bolag som inte gör någon vinst, så kan vi börja prata om Unity, som otroligt nog har lyckats reservera tickern U. Så de kommer alltså bara heta U på börsen, och det trodde jag någonstans att det var taget. Varför inte Uber eller någon taget det?
Jag vet faktiskt inte, fast å andra sidan, Uber har ju perfekt, för de har väl ticken Uber.
Ja, absolut. Och Snowflake, det kan vi nämna, de har ju Snow såklart som sin ticker. Men det är ändå lustigt att det finns tickers med bara en bokstav kvar. Jag tror att hela alfabetet var taget.
Ja, jag tror också det faktiskt. Ja, men vad är Unity, hör jag er fråga. Nej, det är ingen hippieprodukt, man är inte kumbanya med varandra. Det är företaget som står bakom utvecklarplattformen Unity. Ja, det är påhittigt. Men det är en av de stora spelmotorerna tillsammans med till exempel Epic's Unreal Engine. Och spelmotorer används av spelutvecklare. Istället för att behöva uppfinna hjulet kan du använda i stort sett standardfunktioner för att snurra upp spel snabbare och bättre. Utvecklare behöver alltså inte lägga krut, eller de kan lägga mer krut på content och layout och så vidare, snarare än att behöva sitta och programmera allting från scratch.
Det är ju så att utveckla spel är extremt komplext idag, och de här spelmotorerna gör ju det så mycket enklare. För det är ju, du måste ju börja från scratch, börja bygga en fysikmotor, bestämma hur liksom fysiken ska funka, hur ska kameror funka, ljussättning och så vidare. Med Unreal Engine eller Unity i det här fallet då, så i princip då startar du upp ett program och så väljer du, ska jag vara 2D eller 3D det spelet, eller virtual reality eller någonting. Nej, jag ska ha 3D och det ska vara en first person shooter, och så pang, så gör det i princip klart, och det finns massor av färdiga grejer. Sen på det bygger man ju på med också ytterligare moduler och paket, så finns ju så extremt mycket färdigt. Det var ju det vi såg, till exempel, kan man nämna det som sidogrej, jag tror att vi har nämnt i podden någon gång, men svenska Quixel som håller på med skannar olika texturer och sånt, som nu varit uppköpt av Epic, vilket är lite coolt, och det är ju en svensk framgångssaga som vi inte pratat så mycket om. Ja. Den köptes ju upp just för att den erbjuds i Unreal Engine, och Epic ville att den skulle bli gratis som en USP, liksom en säljpunkt för att folk skulle använda Unreal Engine.
Exakt, och jag tror att många som inte håller på med spelutveckling eller kanske har satt sig in i det tidigare, det är kanske svårt att föreställa sig att det finns så mycket runt omkring, men jag menar, vill du utveckla spel, ja, du kanske vill faktiskt sitta och utveckla då själva spelet, liksom utveckla miljöerna, utveckla handlingen, whatever. Du vill inte sitta där och behöva, som Niklas säger, bygga upp hur solen ska träffa dina gubbar för att få bäst ljussättning och verkligast ljussättning och så vidare. Allt sånt som man kanske inte riktigt tänker på behövs programmeras till ett spel. Det är som, tänk dig att du skulle behöva filma en film, men för att kunna filma filmen måste du uppfinna jordklotet och allt det som tillhör.
Ja, eller för hitta på egna material varje gång du ska bygga ett hus eller vad det är, utan du använder ju det som alla använder också och enas om det och har gemensamma typer av verktyg och så vidare. Ja, det är faktiskt jätteintressant. Det är också så pass enkelt att du kan ju bygga ett helt spel utan att ens kunna koda, för det finns så extremt mycket smarta moduler. Sen är det ju såklart att de stora spelstudierna måste sitta och koda och jobba ju extremt hårt och mycket för att specialbygga sina spel. Men det är ändå coolt att du kommer faktiskt väldigt, väldigt långt på att bara använda de här verktygen. Och det här tycker jag är något som är jäkligt coolt med, som både Unreal och Unity kör. Det är ju egentligen att för att verkligen underlätta för att folk ska använda deras plattform och för att få folk att vilja lära sig den, så har man gjort de här plattformarna gratis. Så du kan alltså ladda ner Unity imorgon helt gratis, börja använda det, bygga ditt spel. Du kan till och med börja sälja och tjäna pengar. Sen har man en form av RevShare-modell, vilket gör att det är först när du har dragit in en viss mängd intäkter som du börjar betala för plattformen. I Epics fall så är det väldigt kraftfullt också, för de äger ju sedan Epic Games Store som har blivit en jättestor stor plattform för att sälja spel. Så att du kan alltså använda Unreal Engine för att bygga spelet, och så säljer du på Epic Games plattform, så de har stenkoll på dina intäkter. När du når en viss nivå och tjänar tillräckligt mycket pengar, det är först då de börjar ta betalt. Väldigt cool affärsmodell.
Exakt, du äger ju hela ekosystemet, vilket är otroligt viktigt nu för tiden. Och ja, bara att ha tillgång till det här plug and play-systemet är ju otroligt viktigt. Och jag tror verkligen man ska förstå att det är inte bara små indie-makare som använder det. Det är som Niklas säger, det är de stora jättarna som använder det. Allt däremellan. Alla typer av bolag, alla typer av spel använder såna här typer av spelmotorer för att bygga sina spel. Och en väldigt intressant grej med Unity också är att de har ju crossplay-förmåga. Det vill säga att om du utvecklar Unity kan du sedan porta spelen till Windows, till Mac, iOS, Android, PlayStation, Xbox. Du behöver liksom inte koda om hela projektet, och det här är en väldigt stor fördel. Du har ju sett bland annat i Fortnite, som i och för sig använder Unreal då, men en av anledningarna för att de blev så stora var ju för att det här spelet då fanns på alla plattformar. Det spelar ingen roll om du hade en dator eller en Xbox eller mobil, du kunde spela Fortnite ändå, och då är ju såklart det tilltalar väldigt många människor, till skillnad mot kanske spel som endast är liksom portade mot mobiler, endast gjorda för PlayStation.
Och det var ju en stor skillnad i de gamla generationerna av spelkonsoler, att då fick du inte välja vilken spelkonsol du vill utveckla till, för det var så dyrt att porta de här emellan.
Medan var det Xbox eller PlayStation-kille?
PlayStation.
Ja, jag med. Tur. Ja, annars hade inte den här podden gått vidare.
Vi tappar precis 50% av lyssnarna.
Ja, jag kan säga, det enda som PlayStation inte vann med, det var ju att Xbox fick Halo.
Ja, men precis. Och det var det skulle komma till, att idag går det jätteenkelt att porta till alla, för att trycka på en knapp vilka jag vill exportera ut. Jag förenklar lite grann, men i princip är det så. Men idag jobbar man ju dock fortfarande med ibland exklusivitet, för att det finns ekonomiska incitament att vara unik för till exempel Xbox. Eller vara unik för Epic Games Store också för den delen, för det finns ju också sådana grejer att folk väljer vilken affär det ska säljas på för att vara exklusiva. Men vi kanske ska välja några siffror, liksom nämna några siffror, hur pass stora de är. För att, och det här har ju varit en stor intressant grej nu när de gjorde sin S1-filing och säger att de ska gå och göra en IPO, är ju just att de faktiskt avslöjar lite siffror, så att vi egentligen får en känsla för hur stora de är och hur stora rivaler är de egentligen till Unreal Engine.
Exakt. Appar slash spel som använder Unity som motor laddas ner över 3 miljarder gånger per månad. Det är sanslöst. 53% av topp 1000 mobilspel byggdes med Unity, och över 50% av alla spel som skapades 2019 använde Unity. Skapas 15 000 nya projekt varje dag i Unity. De har över 1,5 miljoner månatliga, heter så, monthly active users, jag ser det på engelska istället, i över 190 länder.
Mm, jag såg faktiskt en nyare siffra på det där. De är faktiskt uppe i nästan 2 miljarder månatliga aktiva användare. Och då är det spelare vi pratar om. Det är inte så att det finns 2 miljarder spelutvecklare i världen. Däremot finns det då 1,5 miljon skapare som faktiskt utvecklar de här spelen. Men det tycker jag är intressant. Det är ganska få de här kunderna som bidrar till intäkter. För som jag sa, det är ju gratis att använda upp till en viss bit. Unity säger att de har faktiskt bara egentligen drygt 700 specifika kunder som bidrar med mer än $100,000 per år till deras bottom line då egentligen. Ganska många kunder använder liksom det här till det är småspel som inte slår helt enkelt. Det är en väldigt konkurrensutsatt bransch.
Ja, alltså spelbranschen allmänt är väl en av de mest konkurrensutsatta. Svinsvårt att bryta sig in där och faktiskt tjäna pengar. Och känner man någon som jobbar på ett spelbolag, det brukar de ju säga, ja, det är som att jobba på en investmentbank förutom att du inte tjänar några pengar.
Jo, och något man också ska nämna faktiskt, vi pratar ju nu mycket om spel och sådär, men man är ju också extremt stora inom allt som har med AR och VR att göra egentligen. Man säger att liksom 60% i princip av allt AR och VR-content kommer från Unity, Unity-plattformen. Men ungefär 90% på allting på liksom emerging augmented reality platform som man pratar om, alltså Microsoft HoloLens, glasögon och lite sånt. 90% av allt som görs till Samsung Gear VR görs med Unity-plattformen. Där är man extremt starka. Och inte minst ser man ju då på att Pokémon Go faktiskt byggdes i Unity, som ändå är ett AR-spel. Sen gör de också jättemycket andra saker. Det är inte riktigt det som är största intäktskällorna, men man har nästan starka kunder där. Till exempel så håller man på med bilar och sådana saker och simulerar olika grejer. Men även gör modeller, liksom prototyper och sånt i Unity i 3D. Bland annat så är ju Audi och Toyota kunder faktiskt till Unity, som då designar bilar och så i programmet. Man har även hållit på med arkitektur, konstruktion och sådana saker för att testa grejer. Och då har man Skanska som kund. Och sen förstås är det väldigt mycket film och animeringar som man gör i de här programmen också. Och vi kan ju bara nämna det för lite skojs skull. Fall Guys är ju liksom, känns ju som att det är den nya stora trenden inom spel, som kanske kan man kunna utmana Fortnite lite grann. Och det är faktiskt också byggt i Unity, vilket kan bli en fin kassako kanske på sikt.
Ja, jag vill ju säga ändå att Fall Guys som spel har ju slagit väldigt hårt. När, jag tror det var förra veckan, ESPN delade en video om en kille som vann en match i Fall Guys. Det var liksom lite intern skämt inom Fall Guys communityn om en kille som var superdålig på att spela, och sen han, alltså det var en streamer, och sen till slut vann han, och då blev ju hela Fall Guys community, de blev helt crazy, och det slutade med att liksom alla retweetade det här, ESPN retweetade, och det tycker jag ändå är ett bevis på att någon typ av e-sport faktiskt blir en riktig e-sport. Det är när ESPN sportkanalen kommer att retweeta någonting.
Det här med, vi måste kanske ändå kommentera lite Epic och Apple-bråket. Apple har ju den modellen helt enkelt att de tar 30% av alla in-app purchases som du gör. Det vill säga när du säljer en app på deras app store så tar de 30%, men också när du säljer saker i appen. Det här har ju Spotify protesterat mycket mot tidigare och gjort att man då ska kunna signa upp sig vid deras hemsida istället. För då kan de kringgå det här. Pang, så har man 30% mer marginal på sina produkter. Och Epic har ju gått ut väldigt hårt mot det här och sagt att vi vägrar betala. Vi tycker att det är bullshit att ni ska ta 30%. Så de har ju bara slutat och kringgått där. Då blir förstås Apple arga, för det är en stor del av deras intäkt. Och de måste ju markera, så de då sa ju att ni får då inte längre sälja Fortnite. Så drog man väl bort Fortnite till och med från App Store. Sen gick man till och med ut så pass hårt och sa att allt som har byggts med Unreal Engine, för det är ju ändå Epic också, tog man då också att ni får inte finnas kvar på App Store. Vilket då helt plötsligt dödar ju liksom halva mobilspelsmarknaden i princip. Nu har man dock fått från domstol att man måste tillåta alla Unreal-utvecklare spel, att det har ingenting, de ska inte liksom drabbas på grund av det här. Ja, men däremot som jag förstår det är fortfarande Fortnite borta. Och det här är faktiskt också delvis en stor, kan vara en stor möjlighet för Unity att sälja in sig själva då helt plötsligt och få mer utvecklare. För vissa kanske är rädda för att bygga sina spel i Unreal. Å andra sidan är en stor switching kostar, därför ska du lära en helt ny spelmotor och så vidare och gå över till det.
Ja, för att lägga på ytterligare ett lager på det, jag har för mig att Unity från början skapades för att bygga på Mac OS. Så att det blir lite av en Apple versus the rest.
Ska vi gå in på lite hur bolaget ser ut då och kanske lite siffror dessutom?
Ja, det tycker jag. För att Unity har två intäktskällor. De har ju liksom en tvådelad business model som jag tycker att det är viktigt att man förstår sig på. Dels har man deras Create Solution, vilket i stort sett är lösningen där de säljer motorn för att skapa och distribuera content. Och som Niklas har sagt och som jag har sagt, de har fler unika teknologier som är best in class. Men det här står faktiskt bara för 29% av omsättningen. Det är en subscription service och det växer 31% year on year. Jag personligen innan jag läste här skulle tro att det stod för en mycket större bit av kakan. Generellt tycker jag att priserna de tar är rätt låga och företag och kunder betalar per licens. Du säger, Niklas säger att du kan ladda ner det här gratis om du gör det för personligt bruk. Och små företag behöver bara betala typ $400 per licens. Och det här skalas upp till enterprise-kunder som betalar $2400 per licens. Men det här är ingenting för stora spelföretag. Så en fråga man kan ställa sig är, har de möjlighet att skruva upp priser framöver? Har de pricing power? För snittanvändaren av Unity Pro spenderar 5,1 timmar per dag på Unitys plattform. Och nu blir det cirka $1-2 per timme till Unity. Och det känns ju jäkligt lågt för någonting som är så grundläggande för många spel.
Och det här är väl återigen det här svåra med att har man inte ett större ekosystem, de måste ju ta betalt för sin produkt. Medan Epic kan ju mer eller mindre subventionera Unreal Engine för att de tjänar pengar på annat håll.
Exakt. Och sen har man Unitys Operate Solution, som är ett sätt för kunder att hantera verksamheten i sina spel efter att de har släppt spelet. Du har till exempel player management och du har olika sätt att monetarisera dina spel på. Och det här står faktiskt för 62% av sales och det växer närmare 60% year on year. Intäkterna här är dock lite mer lumpy, de kommer liksom lite hur som helst eftersom det beror på hur spelsläpps presterar. Och intäkterna då kommer från en revenue share som Niklas pratade om tidigare och är från någon typ av användningsbaserade modeller. Och det intressanta här är att det innebär att det finns incitament för Unity att få sina kunder att växa, eftersom Unity får högre intäkter desto bättre det går för sina kunder.
Och där återigen, här kommer vi tillbaka till Epic. Eftersom de har samma modell så är det ju ännu mer värt när de har dessutom en Game Store. Då kommer ju de alltid såklart lyfta fram Unreal-utvecklade produkter. För att få dem ut dem på sin Game Store så kommer de tjäna mer på det.
Jo, men exakt. Men det som är intressant med den här tvåsidiga modellen är då att Unity tjänar pengar på hela spelets livscykel. Man drar in pengar under utvecklingen av spelinnehållet, så länge de betalar såklart. Men när spelet växer och genererar intäkter, ja då får de ju också in pengar. Så det här Creative Solutions, det driver alltså Operate Solutions. Och det här innebär ju också att det finns höga switching costs för kunder. Det är jättesvårt att byta spelmotor när du väl har fått in det. Och därav går ju alltså de här två lösningarna hand i hand. Och det ser man ju också på kunders användande av lösningarna. 55% av kunder som spenderar mer än $100 på Unity använder både Operate och Create. Och det är ju superintressant när man tar hänsyn till vad Manage har sagt om TAM, alltså Total Addressable Market. Att idag har man cirka 12 miljarder för gaming och 17 miljarder i andra industrier. Så är otroligt stor marknad där man redan är en av de stora marknadsledarna. Men de anser att framtidens TAM är multiplar större än vad det är idag. Kopplar man det här till vad management säger att deras framtida tillväxtfronter är, alltså produktinnovation, växa intäkter från befintliga gamingkunder, få in nya gamingkunder, växa i andra marknader än gaming och sen växa inom gaming på globala marknaden, då ser man ju att Oj, den här marknaden kanske är extremt mycket större för Unity än vad man nu antar att den kan vara. Men då kanske man ska ställa sig frågan, varför ska man som kund använda Unity? En sak som är extremt intressant med Unity är deras real-time-teknologi som innebär att utvecklare kan göra live-edits och ändringarna renderas i realtid. Och det här renderingar brukar annars ta rätt lång tid, ta mycket processorkraft. Men eftersom allting renderas i realtid så ger det bättre kreativ process, det ger en sömlös kollaborativ miljö och enligt mig så är det långt mycket bättre än många kanske mindre konkurrenter.
Ska vi rabbla lite kunder också? Jag nämnde ju Pokémon Go förut, Audi och lite andra saker, men det finns ju flera som vi kan ta upp och kanske vilket ben de hamnar under också.
Exakt, så kunder inom Create Solutions är ju bland annat mobilspelare Arena of Valor, Honor of Kings, publicerad av Tencent. Och som du sa, Pokémon Go som kommer från Niantic.
Stor besvikelse att det är Niantic för alla de som investerade i Nintendo när Pokémon Go var en sån hit. Och det kom fram att Nintendo fick nästan ingenting av intäkter.
Ja, och Niantic, de misskötte sig väl rätt brutalt när Pokémon Go kom med tanke på vilken stor hit det var för att sen bara fejda ut i ingenting. Påminner mig lite om Game of Thrones säsong 8 som förstör det helt en serie. Jag känner ingen under den här lockdownen nu med corona som har sagt, fan, jag har inget att göra nu när jag är ledig från jobbet. Jag ska sätta mig och kolla lite Game of Thrones. Och det känns lite som så med Pokémon Go. Hanterade inte alls den här stjärnglansen som de fick i början. Men kunder inom Operate Solutions, det är bland annat EA, har gjort spel som till exempel Apex Legends och Battlefield. Du har Private Division som ägs av Take-Two som har producerat bland annat Kerbal Space Program. Du har såklart Tencent, du har Ubisoft Mobile Games där de har gjort till exempel Assassin's Creed Rebellion. Och sen som Niklas sa finns det också otroligt mycket kunder utanför gaming. Du har ju Volvo Cars, du har ju Svenska Skanska, du har BMW, Honda, Samsung. Och de använder då Unity för ett design och kollaborationsverktyg.
Ja, och det är faktiskt så när man ser de här, när det är reklam på YouTube eller TV eller vad det är med en mobil som flyger förbi och ser cool ut, den är ju oftast 3D-animerad så att säga, och då i Unity eller Unreal eller något liknande verktyg. Det finns ju en massa andra alternativ just för animationer också.
Ja, och som du sa när vi snackade Snowflake om bra ägare, att det var intressant att de hade plockat in
Salesforce, ja.
Salesforce, ja, så var det. Så tycker jag är intressant att kolla på vilka ägare och management som Unity har. För de har ju Sequoia som utan tvekan är världens bästa VC-firma. De har ju i stort sett, finns ett hett techbolag så kan du i stort sett garantera att Sequoia finns i bakgrunden. Silver Lake Partners. Och Sequoia äger då 24% av bolaget. Silver Lake Partners som har också en gediget track record, 18%. Och sen har vd John Ricitello 3,4%.
Det gillar man ju ändå. Det är ju väldigt lite och det kan man förstå så att man har blivit utspädd nu när det är ett miljardbolag. Liksom.
Exakt,
men det är ändå coolt att det finns en ägare kvar, det tycker jag är bra.
Galet stort bolag ändå. Och det som är intressant är att Ricitello, han har ju tidigare varit vd och CEO på EA. Så han har ju också en han är en gammal man nu, han är 60, så han har en gedigen bakgrund. Men just att han har varit inne i spelvärlden tidigare tycker jag är jäkligt intressant.
Men sist men absolut inte minst kanske vi ändå ska prata lite om hur de här växer, vad de tjänar för pengar och så vidare. Och man har ju ändå haft en väldigt imponerande omsättningstillväxt. Det här är ju såklart en industri som växer, det vet ju alla, med spel och därmed spelutveckling. Och jag skulle säga att det är ju egentligen Unreal och Unity som är de två stora stjärnorna här som folk använder. Man ser det i omsättningstillväxten som ligger på cirka 40% year over year. Och det ligger också i linje med senaste kvartalen. Och man har också fantastiska bruttomarginaler. Vi pratade om det tidigare att vi vill gärna se den här typen av bolag att de har höga bruttomarginaler när det är mjukvara. Unity har faktiskt 80% bruttomarginal, vilket är också otroligt imponerande.
Exakt. Dollar-based net expansion rates, det absolut viktigaste att kolla på tycker jag. Det visar hur omtyckta de är bland kunder. Eftersom de säljer upp sina produkter och får kunderna att köpa mer av dem. Ligger på 133% för 2019. Men 142% för Q2 2020. Och det visar ju att intresset för Unity bara ökar över tid. Och oavsett vilket mjukvarubolag det här så är ju 133% respektive 142% helt klart godkänt. Helt klart godkänt.
Ja, men det får man ändå säga.
Ja, och sen som Niklas sa så har man ju några få stora kunder och det utgör faktiskt bulken av omsättningen man får in. Ja, som Niklas sa förut så är det några få kunder som står för bulken av omsättningen. Man har nu strax över 700 kunder med årligt kontraktsvärde på över 100 000 dollar. Och det här står ju för 74% av omsättningen. Och Och de här större kunderna, de brukar teckna avtal på 1-3 år jämfört med lite mindre kunder som har ett års kontrakt. Och det som också är intressant är att kundvärven verkar accelerera, för man har dragit in 48 nya kunder under Q2 2020.
Men det känns som vi har missat någonting här, va? De känner de pengar i det här bolaget, eller?
Nej, det gör de inte.
Nej, de varken genererar kassaflöde eller fritt kassaflöde, ska jag säga. Det vill säga att det finns några pengar kvar i slutändan. Och de har inte heller några vinster, varken gap eller non-gap. Man ser just det, tittar man på exempel siffrorna nu för H1 2020, så har man ju ungefär minus 10% då, får man väl säga, i vinstmarginal. Det vill säga att man gör en ganska stor förlust på det som man... Men då är det väl återigen det här med att man då ska skala, så att säga, för tillväxt. Jag kan samtidigt tycka att den här bolaget ändå funnits ett tag och gör någonting som borde vara lönsamt. Ja, jag vet inte, jag skulle vilja se lite tydligt också hur man faktiskt tar, vad man gör med sina pengar som kommer in. Jag antar att det är vidareutveckling hela tiden, men någonstans måste man ju också börja tjäna pengar på produkten nu man ändå är så pass stor.
Det tycker jag absolut.
Det man kan däremot se då kanske som möjligheten, ja, det är väl att marknaden ska växa så pass mycket mer så att man kommer kunna fortsätta växa och till slut och bli lönsamma på det. Men sagt, det är ett otroligt intressant bolag. Jag tänkte också, vi får väl såklart också länka till våra deras S1 filings, både Unity och Snowflake, så kan man titta in dem själv också. Det är väldigt bra dokument. De är lite tråkigare och torrare än svenska årsutvisningar till exempel, men man får ändå väldigt tydlig överblick över vad det är för bolag, vilka risker som finns och även då förstås allt finansiellt, om man vill grotta lite i det också. Sist men absolut inte minst, vi kanske ändå ska nämna det, att det här är i grund och botten ett danskt bolag från första början. Man grundades faktiskt i Danmark för 16 år sedan. Det tycker jag ändå är lite roligt, och det är också
det så. Ingen koll på.
Det är också kul att det är så pass gammalt faktiskt ändå. 16 år är ändå länge i SaaS-världen eller mjukvaruvärlden. Därav också att jag tycker att man har, jag har lite större krav på att man borde kanske uppvisa någon form av lönsamhet nu så här 16 år senare.
Men du vet vad de säger, investera aldrig i en dansk jävel.
Ja, och som vanligt brukar vi köra innehållsförteckning, men det blir svårt när det är onoterade bolag. Jag gissar på att du inte haft någon sidobusiness hos Sequoia Capital och fått aktier i det här, eller har jag missat något?
Jo, jag har varit kära entrepreneur in-house, så jag har ju en portfölj värd minst 3 miljarder nu, som är lite fördelat över alla deras toppinvestments.
Och som kommer dubblas nu när de här bolagen börsnoteras.
Ja, absolut.
Nej, vi har inte aktier i något av de här två bolagen, och som vanligt gäller att inget du hört den här podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter, vår egna eller vår gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Läs gärna igenom, som sagt, de här S1 filings om du är intresserad av att köpa de här bolagen. Då kommer du ha en stor edge med tanke på att majoriteten av alla investerare inte gör sin egen analys.
Kontakta oss på podcast@marketmakers.se om du vill prata på oss, eller ännu bättre, Twitter @marketmakerspod, där vi även har våra individuella Twitters. Och lämna gärna recension på iTunes så vi åker upp i rankingen. Och sist men absolut inte minst,
stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.